Första punkten jag vill slå fast det är att prövningar och lidanden ska inte tolkas som om du gör något fel. Tänk på den här situationen, att vad gjorde de? Det står att Jesus steg i båten och hans lärjungar följde honom. Jag menar, tidigare hade Jesus kallat på lärjungarna och sagt följ mig. De lydde ju Jesus. Så en lydnad för lärjungarna att följa Jesus. Och de satt sig i båten, och vad händer när de följer Jesus? Full storm. Jag vet inte hur det är med dig, men det kan hända mitt i din trygghet, mitt i ditt liv som du har planerat enligt den triangel eller kub. Jag vet inte hur du planerar dina liv. Men det kan hända att mitt i din trygghet så kan plötsligt en oväntad storm äga rum. När du tänker att nu följer Jesus, nu tjänar jag Gud, nu är jag på G. Och så händer det någonting som vi inte har planerat. Jag menar, lärjungarna följde Jesus och tänker nu är vi på säkra grunder här. Och så är det full storm. Och lärjungarna, vi ska också minnas det att i gänget av de här lärjungarna, vi hade ju en par professionella fiskare med sig. Så det var ju inte så där cooling på Östersjön. Troligen var det ju ganska hård storm som gällde. Alltså, ska fiskarna bli nervösa när det stormar och de vet lite hur man kan tolka hur vädret ska bli dessutom. Och så är de där på sjön och så blir det full storm och de är inte alls med på noterna och det är full panik. Trots det så kan vi många gånger, mitt i den trygghet, det liv som vi lever, överraskas av att på en enda sekund så tas denna trygghet ifrån oss. Och vi står där mitt i stormen och vi fattar ingenting. Vad är det som händer? Vi hörde de här tre jobbiga, utmanande böneämnena. Situationer som plötsligt händer, man är inte med på dem och man har inte beräknat att de ska hända. Och det bara kommer emot en som ett slag i ansiktet. Och kyrkan har genom tiderna ibland inte hanterat det här på bra sätt, om jag nu säger det lugnt och sansat. För vi har många gånger sagt det, har man kunnat säga i olika sammanhang att man lever fel, man gör fel, man är fel. Det är då det händer olyckor och elände till oss. Jag minns när jag fick min sjukdom som heter trigeminusneurologi, som du kan googla någon gång när du har lite att göra, som en ganska jobbig smärtsjukdom. Och någon sa till mig någon gång i något ovist sammanhang, du har för lite tro på Gud. Och det kan hända att jag har. Troligen har jag det också. Men det hjälpte inte mig i den sekunden att höra det. När man på något sätt tror att man följer Jesus, man försöker vara på gång och vara på bönemöten ibland till och med. Och så händer det här mot en. Man har inte planerat det, utan det bara skakar om hela ens grundval. Och det du inte vill höra då, det du lever fel. Det kan hända att du gör det, men det är inte du behöver höra. Jag menar att händer olyckor på grund av att man lever fel, men säger det då till apostlarna, som alla blev martyrer utom en. Säger det då till Jesus. Jag menar att det finns historia efter historia. Jag har några av de finaste människorna i den här församlingen som jag lärt känna, jag har varit med här nu 20 år. Så har jag gått igenom stora utmaningar i livet. Svåra prövningar har inträffat och jag har inte sån uppfattning av de människorna som jag har lärt känna här att de ska ha levt något värre än någon annan. Det verkar som så att det kommer ibland mot oss och vi är inte beredda på det och vi ska lite tala om det idag. Det kan komma en enorm kamp och smärta mot människor. Och vad är det de då behöver? De behöver stöd och hjälp från Gud. Och vi behöver vara lärjungar som kan förmedla Gud till dessa människor. Vi behöver vara de här människorna som bara... Vi ska inte ta bort Gud från dem, vi ska föra Gud till dem. När de är mitt i sin storm. Och vi ska gå vidare och lite i den här texten. Nummer 2. För det händer då när man har det lidande, de här utmaningarna, att vi upplever att Gud, han är långt borta. Han bryr sig inte. Jag menar, Jesus sov. Jag menar, det är ett mirakel i sig. Hur sover man i... Han hade inte i alla fall sjösjuka. För hur sover man på något sätt i full storm? Jag brukar kalla det världshistoriens första vattensäng. Men det är så ibland. Jag vet inte hur det är med dig om du har levt ett liv utan prövningar. Hoppas jag inte. Alltså, nu hoppas jag det på ett sätt, ni vet vad jag menar. Men det är så ibland när vi är mitt i den här kampen. Den här turbulensen, den här svårigheten som, där det skakas om lite på vår insida. Då verkar det som så när våra känslor är upp och ner och hormonerna slutsar till höger och vänster en del och flyttar bort. Att då är Gud väldigt långt borta. Det känns så. Det känns ibland som att Gud sover. Känns det inte att han gör det, så att det känns att han gör det. Dina känslor talar om för dig ibland när du är mitt i din kamp, i ditt elände. Gud bryr sig inte. Och jag kan tänka mig den här lärjungar är full gungning här, de tror att de ska dö. Vad i all sin dar håller du på med? Jesus sover. Och så kan det vara med människor ibland. Jag har bett för människor i den här församlingen i många år. Där man ibland funderat när ska lidandet ta slut. Hälsa på broder Olof Bada, en gammal broder som får hem till himlen. Som hade en lunga kvar och det var 10% i kapaciteten på den lungan. Han var ute och delade ut och evangeliserade han hela skärgården många varv innan han flyttade hem. Men minst en gång när jag satt med honom, han sa i tårar till mig: Anders, när ska detta lidande ta slut? Och jag önskar att jag skulle bara säga att låt oss se till att det gör det nu. Men för honom så hade lidandet hållit på en god stund. Och jag känner, om jag nu säger min åsikt, och nu talar vi om en gudfruktig man som tjänar Herren i över 30 år i sitt liv. Men plötsligt ändå så fanns det en kamp för honom mitt i den stunden. Och han sa det ärligt inför mig. Och inför Benjamin hade med mig en gång. Att när ska detta lidande ta slut? Och vi måste vara ärliga ibland när vi möter de här människorna. För vi måste vara en församling där alla människor ryms in. Vi måste vara en församling där vi inte är en snäv liten perfekt skara. Där du måste vara så stark och stor för att rymmas in. För då är vi ingen församling. Då är vi en elitisk klubb, en sekt. Men församlingen sträcker sig alltid ut efter människor. För Jesus han sökte upp det som var förlorat. Ibland när man går igenom lidande och genom ökenvandringar. Ökenvandringar är en egen form av lidande som är ibland nästan lika jobbig som tunga perioder. Men man önskar i dessa stunder ibland att Gud skulle bara ropa ut ett ord. Sända en profet. Ibland vill man ju inte höra på de där profeterna, de var jobbiga. Men ibland ska man önska att Gud skulle tala till en. Men så är det bara tyst. Det är helt så knäpptyst. Men ibland så har jag en förmåga ibland att höra lite Gud som talar och mumlar och på och sjunger segertorn och allt möjligt. Men just ibland när jag går igenom mina ökenvandringar och perioder av kamp så tycks det ibland vara så att det är tyst. Och jag funderar ibland här, varför ska det vara så? Varför kan du inte säga en enda mening eller göra en enda gärning för att hjälpa mig? Hjälpa alla andra människor runt omkring mig som har det svårt. Och det är naturligt och vanligt för varenda människa att känna på det sättet. Men vad vi många gånger frestas av att göra är att ge upp. Det är att sluta komma till församlingen. Det är att sluta be. Det är att sluta öppna våra biblar. Det är att sluta umgås i den kristna gemenskapen. Vad gjorde lärjungarna när Jesus sov? De väckte honom. Jag menar det också krävs viss frimodighet, tänker jag. De väckte Jesus. Och ibland så behöver den här ivern i det på något sätt bara kommer in för Gud med en sån ärlig känsla att Herre, nu är det så här eländigt med mig. Hjälp mig. Lukas 18 pratar om kvinnan som dag och natt besökte en orättfärdig domare. Tills tröttnade han på henne. Och gav henne rätt. Han fortsätter sedan och påstår att Gud minst lika mycket ska svara dem som ropar till honom dag och natt. Så det finns ibland en kamp i ditt och i mitt liv som kan pågå dag och natt. Men det viktiga är att vi inte slutar förrän vi ser det som Gud har lovat oss. Det finns ett antal löften och ett antal ställen i Bibeln som är så pass tydligt att det säger att be så ska ni få. Och det står också att han lyssnar tålmodigt till oss. Ja, men jag tänkte in i hans roll. Har ni sett Bruce Almighty filmen? Alla ber om lottonumren hela tiden. Att, ja herre, du har nog tålamod med oss, är min känsla. Nummer tre. Den primära prövningen är inte prövningen själv, utan vad vi gör med den. Det kom fram till Jesus, frimodigt väckte honom och sa, herre, rädda oss, vi går under. Jag har märkt att en av de största orsakerna varför folk lämnar den kristna gemenskapen är en personlig utmaning av någon form. Det är sällan Gud, det händer säkert någon gång också, men det är sällan Gud som är orsaken varför folk lämnar församlingen. Utan det är någonting som händer kring vägen. En kamp, en utmaning, ett elände. Därför är det lite provokativt det som Johannes säger i sitt första brev. Att rädsla finns inte i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken driver ut all rädsla. Jag har funnit själv att det svåra är inte själva motgången utan hur man hanterar den. När jag hade min sjukdom tidigare så var den fysiska kampen var svår, men den psykiska, den mentala kampen, den var långt svårare. De mentala tankarna sa till mig att där ska du leva med hela ditt liv. Den här kampen ska du få stå i resten av ditt liv. Och den kampen var för mig betydligt svårare att hantera än när verken regerade och härjade på som mest i mig. Jag pratar med många människor som kämpar med det ena och det andra jobbiga. Och jag har funnit många gånger att kampen har legat i en rädsla och en oro inför framtiden. Att man tror att det här jobbiga jag har nu, det är mitt liv. Och det är klart, mänskligt att tänka på det sättet. För vi tänker oftast bara idag och nu och just nu. Det är svårt att tänka hur det är imorgon. Känslomässigt alltså. Jag tänker på jobb. Han dyker ju upp när man tänker på det här ämnet. Mitt i hans elände när han förlorar både barn och kropp och kameler och åsnor. Ändå han har kvar en fru som kanske också kunde ha farit. Hon sa förbanna Gud och dö. Men Jobb säger en väldigt intressant sak mitt i hans lidande. Bokstavligen mitt i, för det är mitt i hela hans långa utläggningstal. Kapitel 19 står det så här. Jag vet att min återlösare lever. Att han till sist ska träda fram över stoftet. När sedan min sargade hud är borta ska jag i mitt kött skåda Gud. Jag ska själv få skåda honom. Jag ska se honom med egna ögon, inte med någon annans. Därefter längtar jag i mitt innersta. Det att ha perspektiv på någonting som är större än den kamp man står i. Och det är det som är utmaningen många gånger med oss. Att Jobb han kunde mitt i sitt otroliga lidande ändå sätta hopp till Gud. Det kan kännas många gånger omöjligt, men därför så tror jag att det är viktigt att du och jag omringas med trosfyllda människor. Jag vet inte om du har någon sån i din släkt. Eller din vänskap, kan jag använda sån också. Men jag tror det är viktigt att när du har en kamp, att du har sådana trosfyllda människor som bara får dig på nytt att se från din omständighet på Jesus. Som får dig mitt att tänka att det här är möjligt, det här går, jag klarar av det. Det är inte slutet. För Jesus kommer att vinna i slutet. Omringa dig med människor som inte talar ner dig utan talar upp dig. som inte ser ner på omständigheterna och bara pajar den och synd och låter oss tycka synd om dig tillsammans. Och det är klart att vi behöver medmänsklighet och empati naturligtvis. Men jag tror det är ännu viktigare att du kan vara en sån person för din medmänniska som pekar på korset, pekar på hans triumf och visar att det finns ett hopp och en framtid. Om man nu får ropa ibland. Så omringa dig och var en sån människa som får människor närmare Gud än får bort människor från Gud. Jag menar, vad är det för kristen? Nummer 4. Fiendens vapen mot oss tenderar att inkludera oro, otro och rädsla. De ropade till Jesus mitt i den här stormen: Herre, vi går under. Jesus svarar: varför är ni rädda? Så lite tro ni har. Vem är inte rädd och lite nervös då vi går igenom en storm? Eller varför inte då en ökenvandring? Jag själv och många med mig har gått igenom sådana passager där alla röster inom en, och lyssna på mig nu, alla röster inom mig säger till mig: sluta, ge upp, gå åt sidan. Jag tror alla människor någon gång står inför en sån kamp, eller de flesta i alla fall, då vi funderar: ska vi ge upp? Ska vi lägga allt åt sidan? Jesus hanterar då den här situationen genom att påminna den om att utmaningen för människan ligger i att sätta sin tro till Gud snarare än att vara nervös för omständigheterna. Varför det? Jo, för att genom tron på Gud kommer även en trygghet som säger att framtiden kommer att ordna sig och bli bra. Många av oss som kämpar på i vår kamp, så känns det som kampen aldrig kommer att ta slut. Och den ska finnas i oss hela vårt liv. Den här stormen, den här processen, det elände, det ska bara rulla på. Tills livet är förbi. Och nu minns jag det själv också mitt i min, om man får relatera igen till min sjukdom, att inte var det så enkelt varenda dag att vara salig på bönemöten när kändes huvudet gick genom en motorsåg. När man på något sätt hade den här kampen och man ropade och skickade ut böner till sina profetvänner och de var tysta enda gången de meddes var då just. Och man bara hoppades att någonting ska hända. Men vad jag lärde mig genom det, det att lägger vi vår tillit och vår tro på Gud, så växer vi som människor. Och det finns en välsignelse, jag kommer snart lite mer till det, men det finns en välsignelse då vi väljer mitt i vår kamp säga: jag tjänar Gud i alla fall. Min tro handlar inte primärt om att allting ska gå bra för mig, det handlar om att han redan är bra. Mitt kristna liv handlar inte om att jag ska vara miljonär. Det handlar om att han har all makt på himlen och på jorden. Och han i sin nåd har valt att inkludera mig. Men fiendens plan med ditt liv, det är att du ska sluta se på vad han har gjort och du ska se på vad du gör. Och är man mitt i lidande, då ser man ju bara de här kamperna. Man förblindas av dem. Och ibland så blir det så att Kristi kors och seger för mig byts ut till mina misslyckanden istället. Och jag känner mig värdelös, jag känner att jag kan inte komma till kyrkan för ingen tycker om mig. Och jag vågar inte visa mig bland folk, jag vågar inte lyfta händerna i lovsången, folk stirrar på mig. Jag vågar inte gå fram på förbön fast jag skulle vilja det, för folk ska ännu mer stirra på mig. Det är så fienden tänker och försöker få dig att tänka. Du ska komma bort från Gud istället för till honom. För djävulen vill att du ska leva ett liv där oro för framtiden ska regera. Men Gud vill ge dig ett liv där friden och glädjen alltid triumferar. Oroa er inte för morgondagen, säger Herren. Var dag har nog av sin egen plåga. Jag vet inte om du oroar dig någon gång, men jag tror jag doktorerat 2 gånger i ämnet. Det är ganska vanligt för oss människor att oroa oss. Kanske därför Jesus i en av sina längre undervisningsstycken angriper just oron. Och påminna sig om att det dels är det mänskligt att oroa sig. Men svaret finns i att närma sig honom. Mitt i stormen finns det ett Guds ord till dig som säger: var inte rädd. Varför är ni rädda, frågar Jesus, så lite tro ni har. En av de vanliga sakerna höll på att säga till lärjungarna. De hade liten tro. Men vi är människor. Tro handlar också egentligen om förtröstan, att lita på någonting annat utanför mig själv. Men näst sista punkten. Jag hörde om någon sa amen på det, men jag hörde inte. Nummer 5. Det finns inga omständigheter där inte Jesus regerar. Och det är ju skönt på något sätt. Jag tycker om det. Sedan reste han sig upp. Alltså han reste sig upp mitt i stormen. Och sen talar han strängt till vindarna och till sjön. Och det blir alldeles stilla. Det är som så fint att oavsett vilken orkan du befinner dig just nu, så kan Jesus stiga sig upp över den, tala till den och befalla att nu ska det lugna ner sig. Och det finns ingen situation där Gud inte i slutändan kommer att segra. Till och med döden är besegrad, och därför kan vi alltid leva i triumf. Oavsett vad du lever i för situation och svårighet, så finns det ingen sådan där inte Jesus kan stiga upp och resa sig över den och tala ut frid, trygghet och kärlek mitt i den. Mitt i ditt liv, mitt i din kamp. Det talar ungefär som att alla ska ha kamper och elände, det är ju inte så. Men många av oss kan ha det så, och kanske har haft det så. Och har inte det så kanske du har någon runt omkring dig som har så. Och vet hur du kan börja älska den människan på ett bättre sätt. Tänk själv i min kamp. Det är ju saker jag delar flera gånger här inne, men den är ganska rolig, tycker jag. Men jag tänker dagen innan jag skulle få mitt besked av neurologen här i Vasa. Den 8 mars 2008. Och jag hade skickat ut till några profeter och tysta profeter. Och ingen sa någonting alls, som vanligt, den stunden. Och så var jag bön, förlåt min såre, fel 2009. Och så får jag sova ganska ledsen den där kvällen, en torsdag kväll. Och jag lämnade mig sen dystred och ganska mörkt, för de hade magnetröntga huvud. Jag var lite nervös för att jag kunde ha det ena och det andra där inne i skallen. Och så somnade jag ganska ledsen, uppgiven där i vår stads lägenhet. Och så vaknade jag mitt i natten. 00:30 visade mitt digitala ur att hela mitt rum var upplyst. Nu talar jag 8 mars, så vitt jag kan min, vad det nu är när man kan det om, naturlära, så borde det inte vara ljust 00:30 på natten en 8 mars. Men det var det. Och hela rummet var som midsommaren, ljust, ljust och ljust. Och så hör jag den här fantastiska stämman. Det första som hände var att det kom en frid över mig, en glädje. Och man visste att kanske Gud är här. Och mitt i den stunden så hör jag den här orden som på något sätt har etsat sig fast i mitt sinne. Som säger så här: Anders, vi går tillsammans igenom det här. Och så låg jag där och funderade på saken och så vidare. Kanske borde banda in någonting, men det gjorde man ju inte när man var strött och salig. Men så vaknade jag 8 på morgonen. Hoppade in till neurologen som funderade vad det var för någonting som hade hänt med mig bokstavligen. För hon hade en sån här lista, journal, grej. Och stod det: Anders, du har trigeminus. Då man hittade någon växt på hypofysen. Och så hade jag någon sån, vad heter det, balanssjukdom. Jag frågade någon läkare här i kyrkan, så han förklarade mer vad det betyder. Men det är klart, det var inte några roliga nyheter. Men jag hade hört någonting natten innan som talade tyngre än de nyheterna, nämligen att Jesus var med mig. Och det känns ju bättre och skönare än allt vad människor kan säga. Klart, det var inte några jätteroliga besked, men Jesus var med mig. Och Jesus är med dig också, med den kamp som du har eventuellt har och det du tar igenom och går igenom. Jesus är med dig. Och han kan vända allting till hans egen triumf. Och jag märkte att många gånger av mina egna prövningar har blivit ett tillfälle för att visa vad Gud går för. Jesus säger det på ett mystiskt ställe. Någon frågar honom, den här sjuka mannen, vems fel var det att han hade syndat? Eller han var så sjuk. Och svarar Jesus, det är för att Guds härlighet ska synas och bli ärad. Och så blir han helad. Ibland tror jag i alla fall så här. När du mitt i ditt elände och lidande vänder dig till Gud, då får Gud visa vad han går för. Och många av de under och tecken jag har hört om och också själv varit med om, det är sådana situationer där man har haft behov av att Gud verkligen gör någonting. Det var en kamp, det var en svårighet, men man har vänt sig till Gud. Det är som när vi var i New York med min dotter som hade astma på där i 2 timmar och min fru, jag är pastor, sa till mig, ska vi be för henne? Och Och så gjorde vi det. Hon har haft andningssvårigheter nästan 2 timmar. Och så bad vi, och så stod det 20 sekunder max, och så får andningen tillbaka. Jag menar, det är sådana situationer när vi bara vänder oss till Gud och säger, Herre, nu måste du göra någonting och gripa in, som man också tycks göra det. Så låt dina svårigheter och utmaningar bli ett tillfälle där Gud får äras. Där Gud får visa vad han kan, för han kan göra mycket mer än du tror. För mitt i din storm så kommer Jesus att resa upp sig och överbevisa dig om att detta inte är slutet, utan ännu ett tillfälle där Gud får visa att han har all makt. För det sista, Gud kan vända alla prövningar till att lära oss att lita, förtrösta och tro på honom ännu mer. Jesus sa det. Eller de sa om Jesus, vem är han? Till och med vindarna och sjön lyder ju honom. Det var innan Petrus hade bekänt han som Messias. Och tack vare att de följde Jesus och råkade ut från den stormen, så fick de verkligen tro på vem Gud eller Jesus är. Genom att de såg att Jesus, han hade till och med sjön och vindarna under sitt veto. Om jag inte har lärt mig så mycket, så har jag i alla fall lärt mig det här. Att det gånger jag har valt att sätta mitt hopp till Gud har alltid medfört att jag som människa på något vidunderligt sätt har vuxit och lärt mig något mer om både mig själv, Gud och andra. Jag har också observerat att jag väljer att tro och lita på Gud genom mina egna prövningar, lyssna, verkar det som om både mitt och människors liv runt omkring mig, sitt liv, blir välsignade. Att jag väljer att lita på Gud mitt i min kamp och svårighet, så verkar det som att både mitt liv blir mer välsignat, men också medmänniskorna runt omkring mig tycks bli mer välsignade av det. För man får ju tro från Gud. En kuriosa med den här nervsjukdomen relaterat till några gånger. 2009, en maj månad, Anne-Marie Herrgård, sista som gick hem till Herren i vintras. Hon kommer fram till mig. Jag skulle ha en teaterföreställning här. Kommer fram, jag tror jag till och med predika. Så kom hon fram. Så här säger hon, som hon alltid gjorde. Anders, här ska inte du ha något mer. Och så gick hon bort. Och det har inte haft något mer sedan dess. Tycker lite om de här krutdamerna som på något sätt kommer med tro. Och säger som det ska vara alltså. Till och med röntgade mig en gång och fick det bekräftat genom det. Nå, Herren gör vad han gör. Och vi tror på att han kan göra vad han gör, förstås. Vi ska alltså inte se utmaningar som nederlag, som fienden vill att vi ska göra. Utan vi ska låta Gud förhärligas genom dem. Och det gör vi. För jag vill säga det också viktigt. Jag vill inte förminska eller förlöjliga de utmaningarna som du kan och går igenom. Vi har det, och du ska ta hjälp av både medmänniskor, ta hjälp av doktorer, psykologer, terapeuter, allt som människan kan. Men vi ska ändå minnas att det bästa vi kan göra, både själva och med andra, är att föra dem till Jesus Kristus och låta hans heliga ande och kraft röra vid dem. Det är då jag tror att vi som mest och bäst kan se en förvandling och en förändring. Kom ihåg att allt detta som kan hända dig, så kan Gud göra stora under genom dig. Det finns ingenting som kan skilja dig från Gud. Ett grekiskt ord, jag vill avsluta med dig, i Romarbrev 8, så heter hypernikao. Och det används i sammanhanget att vi har vunnit en överväldigande seger. Han har just talat hela Romare 8 som är på sätt Paulus eget evangelium i komprimerad form. Man talar om att det finns varken död eller liv, varken ängel eller furstrar, bla 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 bla, kan skilja oss från Gud Jesus Kristus. Och han säger han, i ångest, nöd och lidande, förföljelse, nakenhet och bla 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 bla, så vinner vi mitt i allt dessa saker en överväldigande seger genom Kristus. Hypernikao. Det enda stället används i hela Bibeln, så det måste vara ett bra ställe. Nämligen att Jesus vinner en sån fantastisk seger för oss allihopa. Att vad vi behöver göra är att ta oss till honom och låta våra liv få bli befläckade av hans helige ande. Låt hans ok, hans milda ok, bytas ut mot din tunga börda, så som han förklarade i Matteus 11. Får vi öppna lovsångsgäng i någon form? Så ska vi gå in mot avrundning. Men jag skulle vilja be för dig idag. Och vi vill be för dig. Som känner att du har någon form av kamp som du tycker att är för tung för dig själv att bära. Kanske du kan bära den till Kristi kors idag och låta ditt liv få smaka på hans godhet och hans kärlek. Ska vi be?